ELU-arkivet. Kristen undervisning från ELU.
Underbara blommor. Okej, men jag sätter ner dem bara under tiden där. Jag är rädd att de flyger iväg nämligen. Jag känner mig själv. Men de är väldigt fina, så vi ska sätta upp dem genast när jag är klar. Det är ett löfte. Ett blomlöfte. Kan vi kalla det för. Jaha, ja. Vi skulle tala om det här med vardag. Vardag. Det är ett ord man kan tycka lite olika om. Man kan tycka det är ett festligt ord, ett härligt ord. Man kan tycka det låter lika kul som att stöta huvudet i en vägg. Det är väl lite olika. Jag har varit konfirmandpräst, ungdomslägerpräst, som man ser fina prästkragar här. Jag har varit ungdomslägerledare. Jag har varit på ungdomsläger. Been there, done that. Och då har man ju under sitt lilla liv fått se en del dramatiseringar. En och annan. Inte så många, högst 700 000 eller något sånt här. Olika nivå av fyndighet kanske. Men om jag skulle ändå ta den som liksom har satt sig djupast i mig, som jag kommer ihåg bäst. Den får nog få högsta betyg då. Det är, jag vet inte om någon gör den fortfarande. Då är det så här. Då börjar det med att en person sitter på en stol. Och så ska den personen be Fader vår. Ni känner till bönen Fader vår, eller hur? Ja, och ni vet, det är lätt att vi behandlar Fader vår. Vi vet någonstans, det var bönen Jesus gav oss att be. Så den är speciell, så det är kanske till och med lämpligt att be den varje dag. Inte minst när man är på läger, kanske flera gånger då, samma dag. Men det är väldigt lätt att behandla den bönen som en ramsa. Så typ att man försöker att be bönen så snabbt som möjligt. Vi skulle kunna ha en tävling här. Vem kan be Fader vår snabbast? Jag är ganska snabb. Men det är säkert flera av er också som kan liksom få en riktigt bra sekundtid på Fader vår. Men nu var det ju inte liksom ett höghastighetsläsningsexperiment som Jesus gav oss. Utan faktiskt en daglig bön. Inte en ramsa. Utan förmodligen är punkterna Jesus bakar in i den bönen ganska viktiga. Om man nu gav det till oss som en daglig bön. I vilket fall, i det här nu sketchen, dramatiseringen, så börjar en person be. Fader vår som är i himlen, och vet, någon har ju gömt sig någonstans i ett sidoutrymme. Eller kanske på läktaren, hej på er där. Och så hör man från högtalarna, du vet, Fader vår som är i himlen. Alltså personen drar igång för att köra vid högt tempo. Fader vår som är i himlen, på gång liksom. Men så hör man i högtalarna, ja, Gud svarar. Och så utspinner sig ett samtal utifrån de olika punkterna i Fader vår. Och det samtalet blir högintressant. Där då i replikerna, de är ganska bra på att ställa frågor som ligger liksom lite grann i linje med det som finns där i Fader vår. Jag har nu inte tid här att ha ett långt bibelstudium över Fader vår. Det ska vi inte göra, ni kan andas ut. Men jag tänkte ändå att vi skulle kika lite grann på Fader vår. Och då kommer man ju till den här bönen en liten bit ner. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och hör och häpna, men Bibeln blev inte till på svenska från början. Vilket är nästan ofattbart, men ändå sant. Utan det är hebreiska, lite arameiska och så koinegrekiska. Just den här passagen då, Nya testamentet, är på grekiska. Och Jesus nu, när han stoppar in den här bönen, så har han artos, det grekiska ordet för bröd. Det är viktigt att du skriver ner det här. Nej, men du kan kanske lägga på minnet ett par sekunder. Och sen det som vi översätter med daglig är ett grekiskt ord som heter epiousion. Kan ni säga epiousion? Ni talar grekiska flytande. Och det här ordet är ganska komplext. Det är två ord som är sammansatta till ett. Så det har skrivits liksom hyll mil om just detta ord. Men ska man försöka bara lite enkelt bena ut vad det kan handla om. Så osia, om vi tar det baklänges. Det är att vara. Alltså inte att vara, utan ni vet, som Hamlet. Vara eller inte vara. Och epi, det skulle vi kunna översätta med längs med. Så det Jesus lägger in i Fader vår som en av bönepunkterna som han uppmuntrar oss, uppmanar oss att be om till vår far i himlen i Jesu Kristi namn, det är att be att vår himmelska far ska ge oss brödet som är längs med. Och nu finns en möjlighet här att samla in 17 poäng. Vilket bröd tror ni judarna, för det var ju mest judar, som hörde det här första gången när Jesus lärde dem be den här bönen. Vilket bröd tror ni de tänkte på då? Brödet som är längs med. Där var det 17 poäng som bara kläschade in där borta någonstans. Det är lite kul med manna, ni vet, vad det betyder. Vad betyder manna? Ja, det skulle kunna betyda pengar. Det är kesef på hebreiska. Men manna, det är egentligen en fråga. Ni vet, de har kommit ut i öknen. Plötsligt har de ingen mat runt omkring sig. De skulle dö av svält om inte Gud gjorde någonting dramatiskt. Någonting övernaturligt. Så det som händer är att första morgonen i öknen när de kommer ut utanför sina tält så ser de någonting som glimmar på sanden. Och de springer ut och de tittar ut, vad är det för någonting? Och så plockar de upp det och det är bröd. Man kan äta det, till och med ge liv för hela dagen. Och så säger de så här, mana, mana, vad är det här för någonting? Vad är det här för någonting? Och så äter de det. Så det är frågeteckenbrödet kan vi säga. I vilket fall? Nu då. Jesus lär oss alltså att be en bön om att vår far i Jesu namn ska sända det här brödet till oss varje natt så att det kommer ner där så att vi på morgonen kan plocka upp det. Enligt Jesus finns det alltså ett manna som vi kan plocka upp varenda dag. Och då tänker jag ju på missionsbefallningen. Hur många dagar sa Jesus att han är med oss till tidens slut? Varje dag. Han har all makt. Det är fundamentet för missionsbefallningen. Och han är med oss alla dagar. Varje dag. Och okej. Det där lät ju fantastiskt. Underbart. Vacker bild. Det är nästan som man blir så här, åh, poetiskt. Manna som tyst singlar ner ungefär som ett snöfall med liv från Gud själv som jag kan äta. Så jag verkligen under dagen kan få kraft från Gud själv. Låter fantastiskt Hans. Men hur gör man? Hur plockar man upp det här mannat nu då? Det tänkte jag vi skulle fundera över. Och vi ska få möta en mannaplockare alldeles strax. En riktigt, riktigt duktig mannaplockare. Men innan det så tar vi fram en stol här. Ni kan vara lugna. Ja, jag fixar den då. Gick nog sönder kanske. Nej, det tror jag inte. Det gick nog bra. Nåväl. Då är det så här att det här tror jag ni kanske har hört någon gång på någon lektion. Apostlagärningarna 2:42. Vad består mannat av som är från Herren? Ja, vi kan säga att det består av allt liv som han ger oss, självklart. Men om vi nu liksom fokuserar på den andliga maten lite grann, så är det ju fyra ord på B, eller hur? Bibeln, bönen, brödra och systra gemenskapen och brödsbrytelsen, gudstjänsten. Detta är vad man sitter på, då det är de fyra bena. Och det är vad mannat består av, det är så det sänds till oss. Inte kanske alla fyra ben varje dag, men någonstans här har vi komponenten i det manna som Herren själv då vill ge dig och mig varje dag. Och då tänkte jag att vi skulle möta en mannaplockare. Men innan vi möter honom så ska jag få berätta lite grann om mitt ointressanta liv. Det är så här att Jag, hur långt ska vi ta nu? Vi ska inte ta långt. Men vi kan säga så här, jag kom till tro, det var ganska svajigt lite fram och tillbaka. Min familj havererade, jag älskar min familj och mamma, pappa och Jesus fiskade upp båda två, så det blev underbart efterhand. Men de hade en jättestor, jättejobbig livskris, vilket kan hända ibland. Och jag brydde mig inte om skolan ett enda dugg. Det berodde inte mest på stormen i familjen, det berodde bara på att jag var allmänt slapp. Mycket dålig förebild. Så att mina föräldrar skickade iväg mig till USA i panik. Så där, liksom. Vi måste rädda någonting här, för någonting håller på att gå under, nämligen mina betyg överhuvudtaget. Så efter ettan på gymnasiet så skickade de mig till USA. Och jag tänkte att nu ska jag välja ämne med så lite läxor som möjligt. Jag valde till exempel kör, fast jag inte tycker om kör. Alltså jag älskar att lyssna till kör, men jag sjunger inte bra. Men jag tänkte, det är inga läxor. Så där har du min mogenhetsnivå. Och så valde jag också teater. För att jag tänkte, det kan inte vara några läxor i teater. Det visade sig att det var en mammaledig skådis som satt i den här klassen, eller som var lärare för den här klassen, professionell, som slog klorna i mig när jag kom in i klassen. Och satt igång och var väldigt, väldigt otrevlig mot mig och började ganska hård mot mig. Men tränade mig lite igen. Och så fick jag ett teaterstipendium och så åkte jag runt i Mellanvästern i USA som 17-åring och tävlade i teater. Men så fick jag ett prästkall från Gud i Texas, så jag åkte hem till Sverige för att bli präst. Jag hade precis blivit kristen, jag visste vem Jesus var, att han hade räddat mig och fått förlåtelse och sådär. Men jag visste inte mycket mer. Och någonstans där så möter jag Stefan. Han blir min storebror i den kristna tron. Och han säger till mig, Hans, du kan inte bli präst just nu, det funkar inte. Du måste lära dig mer om Bibeln. Du ska gå en bibelskola. Och jag tyckte det här med att gå bibelskola lät lika kul som då att stötta huvudet i en vägg. Men han tjatade hål i huvudet på mig. Han gav inte upp. Han tvingade mig att träffa en präst som hette Bo Brander. Och han tjatade så mycket om den här bossen så jag blev alldeles trött på det. Men till slut så pressade han mig. Han tvingade mig att åka till Växjö en dag. En sommardag 1988. Motvilligt åkte jag dit. Det var nog en andlig kamp bakom min motvilja också, men det fattar ju inte jag. Och så kom jag utanför kapellet och så mötte jag prästen Bo Brander, kanske Nordens längsta präst, en bit över 2 meter, för första gången. Och han säger till mig på sitt bosianska sätt, hej Hans. Och jag tittar upp på honom och tänker, pappa. Och från det ögonblicket bara visste jag att jag visste att jag ska hålla mig så nära den här karln som det bara går. Så långt jag bara kan i mitt liv. Så jag började stalka Bosse. Ganska rejält. Vissa dagar när det gått 7-8 timmar och han stängde en dörr och jag var på andra sidan, förstod jag, nu har han nog fått nog för idag. Jag skulle lära mig allt Bosse gjorde. Det gick ju till sin överdrift, så blir det ju med förebilder. Men Bosse då. Man kunde ställa en äggklocka efter Bosse. En viss tid på morgonen, jag tror det var kring typ 7:30. Och jag är en av Sveriges nu levande morgontröttaste människor. Han också för den delen. Men någonstans då kunde man ställa en klocka på honom. Då kom han ut som en gammal mula från sitt hus. Och så gick han mot kapellet så här. Och jag förstod, det hände någonting viktigt här inne i kapellet. Jag får hänga på. Och så märkte jag, men nu här plockar Bosse manna. Han gör det inte när han känner för det, så där liksom de dagar han känner sig lite andlig, utan han gör det varje dag. Han går dit liksom. Varje dag. Så jag var tvungen att gå in och se vad han pysslade med. Och Bosse, han var en mannaplockare. Han hade inspirerats av Daniel. Daniel, profeten Daniel. Vi läser om honom i Daniel 6:10. Det här är för cirka 2600 år sedan. Daniel har fått ett dödshot emot sig. Bara för att folk är avundsjuka på honom. De ska tvinga honom tillbe avgudar eller kungen som gud, och det kan han inte göra. Så Daniel vet inte, ni vet. Daniel har inte varit med på söndagsskollektionen om Daniel och lejongropen. För det hände just då. Så han har ingen aning om han ska överleva dagen. Så man kan tänka sig att han har en puls på cirka 200. Och så står det så här. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus. På övervåningen hade han fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Det här är så intressant. Det står att han hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Mina vänner, han bodde i Babel. Babel är alla bortaplaners moder. Man hade tagit honom från Jerusalem till Babel. Mänskligt sett är det ungefär som att bli förd som tonåring från nordvästra Kiruna till New York City. Och att säga att man liksom har fönster öppna i riktning mot Jerusalem, ungefär som att säga att du står vid Times Square i en skyskrapa och tittar ut mot Kebnekaise. Syns inte riktigt så bra. Är ni med? Utan det han såg, om han verkligen tittade ner, var att han såg soldater, mycket skrän. Han såg typ 50 eller mer avgudatempel som vi har grävt fram, som glittrade och glimmade. Han såg säkert ett gäng prostituerade och massvis av annat folk som sprang omkring där, om han tittade ut genom fönstret. Men nej, det här fönstret, det var öppet för att han hade bestämt sig för. Han hade letts av den heliga ande. På alla bortaplaners moder. Han var en av de mäktigaste männen i världen. Liksom högste tjänsteman åt den mäktigaste mannen i världen. Så han hade mycket att säga till om. Extrem position. Men han hade letts av Herren själv att ha fokus riktat mot Jerusalem. Det centrum som Gud har bestämt här i världen. Vilket innebär att man har fokus mot Bibeln, mot Guds ord, mot uppenbarelsen, mot den helige, mot vår himmelske far. Det var det han hade. Det var det som gav honom liksom klarsyn i all förvirring. Det var det som gav honom kraft i all kamp. Det var det som gav honom förmåga att hålla ut när alla sa till honom att ge upp. Det var det som gjorde att han kunde stå fast vid Bibeln som Guds ord när alla andra inte brydde sig om Bibeln ett enda dugg. För att han varje dag plockade manna med fönster öppet i riktning mot Jerusalem. Det behöver du också. Det kan du också ha hemma hos dig. Det här är inte en lag, det är inte ett börda, det är inte ett måste, det är inte en ryggsäck. Blir du trött när du hör det här? Ja, så blir jag lite trött, det där var lite jobbigt. Ja, men då kan du släppa det direkt. Du behöver inte därför komma till himlen, du behöver Jesu blod för det. Ta emot hans förlåtelse. Men det här, min vän, det kan vara någonting som förvandlar ditt liv. Det förvandlade Daniels liv, det förvandlade Bosse Branders liv, det förvandlade sannoliken mitt liv. På övervåningen hade han fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän 3 gånger om dagen och bad och tackade sin Gud precis som han tidigare brukat göra. Är ni med? Alltså, Daniel var som en spårvagn som hade satt fast ett spår som gick i en bestämd riktning. Han hade en god vana i sitt liv som liksom satt. Och det var det som gjorde att han kunde be fast han hade puls på över 200 och fruktade för sitt liv. Man kan ju be naturligtvis då ändå, kanske man ber för första gången. Men han bad kontinuerligt. Det är väl det lite grann som är min poäng. Ja, tillbaka till Bosse. Bo Brander nu inne i kapellet. Och jag följde med Bosse då in. Och nu säger jag det här att det här är bara ett exempel på. Det viktiga är vem du ber till, inte exakt hur du ber. Det viktiga är vem du ber till. Vår himmelske far, Faderns son och den helige ande. Vår himmelske far i Jesu Kristi namn. Men jag följde med Bosse in. Och Bosse, precis som Daniel, han hade liksom en fast ordning för sin bön, märkte jag. Han bad på samma sätt varje dag. Och det var den här ordningen som liksom hjälpte honom att be. Även de dagar han inte kände för det. Han inte kände sig så andlig. Även de dagar då han kände att han desperat behövde Jesu förlåtelse. Hade kört i diket, för inte heller Bosse syndfri. Det är bara Jesus. Det funkade, för han hade en fast ordning, jag märkte det. Så jag hängde med Bosse in. Och så började Bosse: Herre, låt oss se din nåd och ge oss din frälsning. Ära vare Fadern och Sonen, och så bugar mamma, står upp. Ära vare Fadern, Sonen och den helige ande. Så som det var i begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet, amen. Man börjar med att hälsa Gud, att fokusera på den helige, på den treenige, inte på sig själv och sina problem. Utan man börjar liksom med tillbedjan. Det är du som är värd att tillbe. Det är du som är centrum. Man börjar med de här enkla meningarna, så har man det fokuset. Ni vet, i Sverige är vi mästare på att problematisera, och det tycker jag, det är bra. Jag är svensk, jag gillar att problematisera. Men som kristna pratar vi ofta om, varför känns det så lite när man ber? Varför är det så jobbigt att vara kristen? Varför är det så många problem? Bla, bla, bla. Och det är ibland jobbigt, och det är ibland lite träigt när man ber. Och jag, liksom allt det där, jag kan skriva flera böcker om det, absolut. Men jag har bett, jag har inte hållit på att be den här typen av bön 3 gånger per dag så länge. Bara sedan 80-talet, så jag har inte så mycket erfarenhet. Jag har bara hållit på typ 35 år, så det är inte så länge. Men det blir ändå en del dagar. Och jag är en av Sveriges nu levande morgontröttaste personer. Och min gamla människa tyvärr har hälsan alldeles utmärkt. Alltså den negativa sidan av att jag. Jag brukar citera Bo Hjerts, som i sin tur citerade Luther. När han stod i Åkyrka och talade om den gamla människan, så sa ju Bo Hjerts: det heter att den gamle Adam drunknade i dopet, men det aset han kan simma. Och jag har varit präst nu sedan 1994. Ibland får man göra något litet för Herren. Så trots att man själv kladdar till det ganska mycket, så är Gud ändå där välsignad. Men jag är chockerad över min gamla människas livskraftighet. Livskraftighet. Konstigt ord. Ja. Kanske man kan säga, jag vet inte. I Kolosserbrevet står att vår gamla människa är korsfäst med Kristus. Om vi har bett om förlåtelse. Vår gamla människa, den negativa sidan av vårt jag, är döende men inte död. Min sprattlar ganska bra. Min gamla människa. Ha. Nu har man börjat med att tillbe Herren. Med ett par fraser som tar typ 60 sekunder. Om man säger dem med innerlighet. Ja, efter det så ber Bosse om förlåtelse. Jag bekänner för dig, helige rättfärdig Gud, jag syndar med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Så ber Bosse varje morgon om förlåtelse. Det finns säkert mycket bättre formuleringar, men jag tycker att jag går bra med Bosses formulering. Jag tycker den verkar biblisk och bra. Så att jag gör samma som han. Och han går ner på knä varje dag. Då tänker jag, om Bosse går ner på knä typ 2 meter ner till ground zero liksom, så kan nog jag också göra det. Och det faktiskt piggar upp en hel del att gå ner på knä ibland. Och sen bakläser man Guds ord till sig själv. En sak jag älskar med den här böneformen är att man läser Guds ord för sig själv. Så jag hörde Bosse läsa Kronobergs kapell morgon efter morgon. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Första Johannesbrevet 1:9. Och sen är vi fria i Kristus, eller hur? Så jag har stoppat in ett eget tillägg, som jag brukar säga. I Jesu Kristi namn, i lammets dyra blod. Jag brukar ropa det ett par gånger. Det var en förebedjare en gång som sa till mig så här: du vet, om man ropar Jesu namn högt ett par gånger och verkligen menar det, då piggar man på sig. Jag tyckte det lät lite simplistiskt, men jag testade och det funkar. Så jag reser runt många olika miljöer där det har hänt många saker, kanske bor på många hotellrum, och det piggar ofta upp och säger det här ett par gånger liksom. Så jag brukar säga det. Och ni vet, det är som att där är Jesus redan på morgonen. Genom det här enkla. Och samtidigt så kommer Gud med ett mirakel. Jag blir kopplad till Jesus som dog för mig på korset. Det är som att jag är Johannes. Även den här morgonen kommer han fram till mig och tvättar mina fötter. Och säger till mig genom det här: mitt älskade barn, jag förlåter dig alla dina synder. Ja. Sen efter det så läser Bosse inte en saltasalm, inte 5 saltasalmer, utan 3 saltasalmer. 3 saltasalmer. Så jag tänkte, om Bosse gör det, då är det lika bra jag gör det också. Så att sen då mitten på 80-talet eller någonstans där, 88, så läser jag 3 saltasalmer varje morgon. Och ni vet, det är märkligt. För att, jag vet inte, har ni det här nere i Sydsverige? Smartphone. Känns det igen? Perfekt. Vet du vad jag målade sent över den här. Jag gillar min smartphone. Jag är gullig, fin, gillar, mysig, pysch, gushy, bushy, bushy, bush, gull. De har gjort lite undersökningar och säger så här att vi rör vid vår smartphone cirka 2000 gånger per dag. Minst. 2000 touches. Det är liksom medel. Och ni vet, du kanske har sett när de säger hur mycket tid man ägnar på smartphonen på olika grejer. Den gör ju massa grejer som man inte själv fattar vad man gör för någonting. Plötsligt får man upp så här: Hans, du har surfat 7,5 timme idag. Har ni varit med om det någon gång? Inte så mycket som jag såklart, ni är djupare, men alltså ni förstår vad jag menar. Är det här? Ni vet, inte en enda gång har jag liksom sagt så här på eftermiddagen: varför läste jag 3 saltasalmer på morgonen? Varför gjorde jag det? Varför tog jag de där 5 minuterna när jag kunde surfa på Aftonbladet till? Jag får aldrig tillbaka de där minuterna. Det är aldrig så. Det är tvärtom. Varenda dag, varenda morgon när jag läser tre salta salmen, när jag äter Guds ord. Jag har tagit emot först Jesu förlåtelse. Jag har tillbett Herren, tagit emot Jesu förlåtelse. Jag läser tre salta salmen som jag har lärt mig av Daniel och lärt mig av Bosse. Och Daniel vet inte om han bad just tre salta salmen, men ni fattar poängen. Någonstans där. Alltså, jag har sedan 80-talet läst tre salta salmer i princip varje morgon. Missat någon gång, men i princip varje morgon. Inte en enda gång har det inte hänt att någonting i dessa salta salmer glimmar till. Och liksom skjuts rakt in i mitt hjärta. Och det händer väldigt mycket som inte vi fattar, som inte vi känner. Så när vi äter Guds ord så händer alltid någonting i vår ande, i vårt jag. Liksom, vi äter ved som Gud kan tända på. Det gör vi. Ni vet, jag glömmer aldrig när jag en gång predikade i Finland och så var det en paus. Och jag var lite allmänt ofokuserad som vanligt så där, och giddrade på. Och så satt en man från Afghanistan. En underbar kristen broder. Han skulle precis tillbaka dit igen. Och han avbröt mig mitt i mening. Det var det bästa avbrytandet jag någonsin varit med om. Och så sa han så här: Hans! Ja, vadå? Och så hade han miniblå. Hans var grön, ungefär så här stor. Så sa han. Han kunde inte slita ögonen från sin bibel. Så sa han så här: vi har haft bibeln på mitt språk i 3 år. Och i hans land då så var det, kunde vara straffbart med döden om de påkom det med en bibel på dig. Han skulle ner igen till Afghanistan med biblar. Vad tror ni han har för bibelsyn? Vad tror ni hans bibelsyn är? Jag tror hans bibelsyn är att det här är Guds levande ord. Det här berättar om Jesus Kristus, vår frälsare. Det här är Guds sanning. Det här är levande mat för oss varenda dag. Det här var det som drev honom tillsammans med den heliga anden. Han åkte tillbaka till Afghanistan. En bibelstund per dag gör dig pigg, frisk och glad. Nej, men att äta lite bibel, äta lite Guds ord. Det är så enkelt. Jag tror, liksom, det är mirakel, det är Gud, det är hans gåva. Så på ett sätt är det som man ser att det någonsin kan bli. Men från vår standpoint, det är så enkelt. Vi behöver bara öppna bibeln och läsa. Vi brukar be morgonmöte tillsammans, jag och min fru. Vi har varit gifta nu inte så länge, men vad blir det? 32 år. 33 år. Rätt ska vara rätt. Jag är väldigt stolt över min bidrag till min hustrus liv. Hon skulle aldrig varit så lik Jesus som hon är idag om hon inte varit gift med mig. Det är något att vara stolt över. Bidragit kraftfullt till hennes helgelse. Nej, men du vet, då brukar vi så här be. Då tar jag Laudes och hon frågar henne så här: vill du be Laudes med mig? Absolut, hon är alltid på. Hon ber morgonbön på annat sätt annars, men hon ber Laudes med mig. Det är lite mer min form. Vi har olika former. Det är helt okej att ha olika former. Men då hänger hon på liksom, när vi båda är lediga. Och så läser vi tre salta salmer. Om barnen är hemma så hänger de på också. Läser tre salta salmer. Du vet, Daniel, Theodor har hängt på nu. Där och han är med och läser högt. Vi sitter där ett par tre stycken och vi läser tre salta salmer. Det piggar upp hela huset. Det händer någonting. Bara vi läser Guds ord. Vi talar ut det. Och så läser vi ett kapitel i evangeliet. Och vi läser om någonting som Jesus gör. Och liksom hela dagen är, jag kanske överdriver, fast jag tycker inte jag överdriver. Hela dagen är som förvandlad. Det har gått från en slö, såsig semestertisdag med en liten halvdepression till liksom, wow, Gud lever, han älskar mig, han förlåter mig, han sänder mig. Oj, det där utmanar mig, oh, det där kittlade dödsskönt i kistan. Liksom. Ja, det där var tufft, här är med. Men liksom, det piggar på, det händer någonting med en. Ja, jag ska inte förlänga så länge här. Men det jag vill säga här då, det är alltså, jag hade egentligen 2 huvudpunkter. Och nu får vi sluta ettan, för jag måste hinna med någon sekund med 2 i alla fall. Punkt 1 i vardagen är alltså att inte som en lag, inte som en börda, inte som ett krav, inte som ett måste, inte som en ryggsäck. Men som en nåd, som en gåva, som ett löfte, som någonting Jesus vill bara krama om dig med varje dag. Så finns det ett epiosios, det finns ett manna som kommer från himlen till dig varje dag. Mitt råd till dig, det är: hitta en ordning, hitta ett hur som passar dig i din relation till Herren. Där du varje dag plockar upp lite manna. Vad säger ni? Amen. Okej. Då ska vi ta 2 också här lite kort. Och det är då att 2 blir ju sen då att det vi har fått ta emot, det kallas vi ju att ge vidare. Och då tänker jag om igen på Fader vårbönen. Fader vår som är i himlen. Helgat var det ditt namn. Ske min vilja. Hur var det han lärde oss att be? Nej, ske din vilja. Har ni tänkt på hur radikal den bönen är? Ske din vilja. Så ser himlens åkbjorden. I den här Moses morgonbön så ingår ju alltid Fader vår såklart. Alltså, Jesus lär oss varje dag att be. Att öppna ögonen för, ta emot från den helige ande, liksom nåden. Att leva i att det är hans vilja först och främst som ska ske. Den kan ibland sammanfalla med vår vilja, det är ju underbart. Men det är ändå, tycker jag, väldigt spännande och pikt. Det är ungefär som Jesus säger så här, inte överspänt, inte överandligt, inte överdramatiskt. Varför behöver vi vara det? Men det är som att Jesus säger till oss någonstans som kristen. Vi lever i ett stort äventyr. Tänk att få be Fader vår varje morgon. Ta emot Jesus förlåtelse. Be Fader vår. Det är som att Jesus säger så här. Antennerna upp. Antennerna upp. Vad som helst kan hända när som helst. Och ett sätt som Gud leder oss på genom vår vishet. Salomo bad om Shomia Lev på hebreiska. Ett öppet hjärta i presens 24-7. Gud älskade den bönen och gav honom chokma på hebreiska. Gav honom vishet. Gud ger oss vishet. Han vill att vi ska ta ansvar för våra liv. Så att absolut att vishet är en väldigt viktig del. Och det är sånt som vi planerar in ofta. Som redan sitter där, som inte överraskar oss i sig. Men där vi ändå måste liksom använda våra antenner för att fundera kring hur vill Gud detta? Det gör ju livet spännande, eller hur? Och jag tänkte då, jag blir påminn om ett vittnesbörd. Och då ska vi ta det. Här ska vi vara frimodiga. Innan jag börjar bromsa in mot amen. Nej, men jag tror ofta vi tänker alldeles för begränsat kring vad Gud kan använda oss till. Och när han kan tala och på vilket sätt han kan tala. I Nehemja bok så talar Gud till Nehemja genom att han blir helt förkrossad. Han får höra att Jerusalem ligger i ruiner. Och han blir helt förkrossad. Han gråter som ett barn. Men i den smärtan, i den nöden, i den sorgen förlöser Gud en vision. Så det är inte ens så att det bara är mysiga, trevliga, bra saker Gud talar igenom. Vi märker ju på tal om smartphone att det händer mycket här ute i världen som inte är så trevligt, mysigt, smart och bra. Eller? Så att, här kommer ett litet vittnesbörd från mitt förvirrade liv. På tal om att försöka, jo, och en sak till med det här med antenner. Det här med antenner, det handlar väldigt mycket om vad som händer i din vardag. I din vardag. Jesus han ger oss en liknelse om Lazarus och den rike mannen. Lazarus betyder Gud hjälper. Den rike mannen var en man som vägrade hjälpa Lazarus. Och det som var så allvarligt som Jesus lyfte fram där i Lukas 16 i sin, när han talar om den rike mannen. Det är att Lazarus låg enligt Jesus vid den rike mannens port. Alltså precis exakt där han var. Och det är det jag tänker att vi tänker ofta att vi ska ansvara för allting annat. Och det kan vara jättebra ansvar liksom utanför det. Men framförallt tänker jag på vilka människor sänder Gud i din vardagsväg. Vad händer med sådana saker som du tycker om? Sånt som du kanske tänker, ja, men det här hade ingenting med Gud att göra. Det här var bara mitt fritidsintresse. Plötsligt tänkte jag att du har antenner på. Du är kristen, du fyller med den helige ande. Du följer efter Jesus som redan har vunnit segrarnas seger enligt uppenbarelseboken. Han har redan vunnit. Jävlar vet om det, bara gör honom på förskräckligt dåligt humör. Så en fredagkväll när jag satt hemma och surfade. Ni märker hur djup jag är. Så var jag inne på Facebook. Och jag är idrottsnörd. Jag är en mycket ytlig människa. Jag älskar hockey. Och jag håller på Frölunda. Nu kände jag hur mötet lyfte. Ja, så jag satt hemma och jag surfade med det här med Frölunda då. Och det brukar vara lite hockeystatistik och lite klipp och lite grejer. Och jag, ni vet, det är ren hobby, fritid. Jag hade inte någon speciell tanke på att jag skulle vara super på hugget just då. Men så händer någonting. Som aldrig har hänt förut på Frölundas Facebook. Och det är att de har lagt upp en poster. Och på den posten så står det är det ett rockband. De har delat ett rockband som har lagt upp en poster med Frölunda. Och så har det här rockbandet har stött Frölunda, hjälpt dem lite grann. Och då ville Frölunda liksom, ja, erkänna dem på något sätt. Så de har lagt upp en poster från ett, låtit ett rockband liksom lägga upp en grej på Frölundas sida. Vilket naturligtvis Frölunda tillåter. De tillåter nästan aldrig något från någon annan. Men det har de gjort här. Och då är det liksom halva bilden i en stor Frölunda-tröja. Andra halvan av bilden är en stor svart tröja. Och vet ni vad det står där på, med vit text? Dyrka Satan. Dyrka Satan. Jag vet inte vad du tänker, men jag tänker det är inte så bra. Eller vad säger du? Och jag har aldrig sett något liknande på, ni vet, Frölundas. Och jag fick en sån chock. Vad är det som händer? De har liksom skrivit som något bra här. Lagt upp en t-shirt med dyrka Satan. Och massa folk likar bilden under liksom. Och skriver fräcka kommentarer. Och jag tänkte, det här, jag kan inte hålla på Frölunda om det här håller på. Jag blev helt så här bara. Men så tänkte jag, okej. Okay, jag har ju förebedjat. Jag har 20 stycken sms till sådana här bönekrigare. Så kan ni be för mig? Vi behöver ta hjälp av varandra. Vi vill lära oss göra mer och mer. Hjälp av varandra. Så jag bad, kan ni be för mig? Frölunda har just lagt upp det här. Och jag vet inte. Jag kan ju förmodligen inte göra någonting. Men jag bara ber. Kan ni vara med och be? Ja, och så blev jag lite lugnare. Så fick jag en plan så här. Okej, jag kan inte göra någonting nu. Det är fredag kväll och så kommer lördag, söndag. Jag använder vanlig vishet. Det är helt ett sätt som Gud leder oss på såklart. Och så bara fick jag för mig att på måndag ska jag ringa till Frölunda, till deras kontor. Och ska jag säga till dem att jag kan inte hålla på Frölunda längre om inte de tar bort den här posten. Och det har de aldrig gjort. Jag har aldrig sett dem någonsin på Frölundas Facebook. Man tar inte bort poster där, utan man bara låter dem scrolla ner. Men jag hade fått för mig, nej, det räcker inte. Det räcker inte att de säger till mig så här, ja, men vi låter dem bara grida ner. Det var lite konstigt, men vi låter dem grida. Nej. Utan de måste ta bort den, annars så håller inte jag på Frölunda. Och så spelade de här Frölunda, jag kommer aldrig glömma. Jag sitter på tvn, jag var ledig på lördagen för en gångs skull. Och det var Frölunda borta mot Linköping. Det är enda gången jag tittar på Frölunda, hoppas de skulle förlora. De torskade med 4-0. Jag var så här, yes! Ja. Och så kom det måndag morgon. Och sen, ett annat sätt som Gud leder oss på, det är via omständigheter. Han leder oss dels genom vishet, men så kan han också leda oss genom omständigheter. För den som älskar Gud samverkar alltid det bästa, Romarbrevet 8:28. Så jag brukar aldrig skjutsa min fru till jobbet. Inte för att jag är gnidig, utan för att hon har vår bil. Men just den här dagen behövde jag vår bil. Så att jag skjutsar, det gör jag typ 1-2 gånger per år. Så jag skjutsar henne till jobbet, det är tidig morgon. Klockan är typ 7:30. 7:15 någonstans. Och det är liksom lite kallt i novembermorgon, jag skjutsar henne. Men när jag skjutsar henne till jobbet så råkar jag just då, som jag aldrig gör egentligen annars, åka förbi Frölundas huvudcampus. Så släpper jag och Johanna på väg tillbaka, förnimmer som att en helig ande kommer till mig. Ett annat sätt som den helige ande leder oss på genom andens frukt, kärlek, glädje, frid. Jag känner att Gud börjar skruva upp volymknappen. Och så kommer det som ett profetiskt tilltal som kan ha varit för mig, men det var som att Herren viskade i mitt innersta, Hans, nu stannar vi. Nu stannar vi här. Nu åker vi till campus. Så jag åkte in på campus. Ni vet, klockan är 7:30 på morgonen. Spelarna har inte kommit än. Tränarna har inte kommit än. Det står en bil där. Och det är ett jättecampus de har. Det är en utbyggd, stort och utbyggd. Okej, så jag ställer min bil där. Och det är lite kallt och det är novembermorgon. Och ni vet, det är lite som jag går ut. Och så tänker jag, okej, vad var det nu Josua gjorde? 7 gånger runt. Så det blir 7 gånger runt hallen nu då. Innan jag ringer dem. Och så börjar jag gå, va? Och när jag har gått ett par steg så börjar jag känna mig mycket gladare. Det är som att en helig andes närvaro kommer. Nej, men det här kändes glatt, det här kändes pigg. Börjar vi gå i tro, vet ni? Har vi antennerna uppe? Vi äter vår lilla morgonmanna, för det hade jag gjort på morgonen. Vi liksom piggar på oss lite grann. Och så tar vi liksom en liten, ni vet, John Wimber sa, trostavas R-E-S-K. Vi knatar på vattnet lite med Jesus. Då blir livet mycket piggare. Så jag började känna mig liksom lite piggare och lite gladare. Och så här. Och så gick jag runt ett varv. Jag skulle gå runt 7 varv, men nu är jag så glad. Så det kände jag, det är helt lugnt att gå 7 varv. Jag kan gå 17 varv liksom. Men jag kommer runt första varvet. Vi tar väl 5 minuter och går runt. Och ni vet, det är helt tomt. Parkeringsplatsen fortfarande är helt tom. Enormt där borta vid Frölundaborg. Och så precis när jag kommer och ska gå förbi den lilla dörren som är mitt i. Den är väldigt patetiskt liten för en så stor anläggning. Så kommer en man och stannar med sin bil. Och så går han rakt in mot Frölunda. Och då säger jag, vänta nu, det är Frölundas ordförande. Deras nya ordförande. Högsta chefen för hela Frölunda som har fått mycket... Helt rätt, bra omdömen. Folk gillar honom, för han har varit väldigt bra. Vänt runt Frölundas ekonomi. Jag tänkte så här, vet, jag är lite feg, va? Jag vet inte om, är någon mer än jag feg? Det finns många fegisar, vi är ju det. Men du vet, det är därför vi behöver ta upp antennerna. Just att vi är fega. Du var inte feg. Perfekt. Good for you. Men jag då, jag kände så här, fast han går förbi där liksom. Och det är en omständighet kan man tycka lite märkligt. Han går precis förbi. Jag kände så här, nej, jag ska inte prata med honom. Nej, jag kan be för honom. Så gick förbi. Men han går fram till mig. Och jag har så här på hoodie, va? Han har ju naturligtvis ingen aning om vem jag är. Men han kommer fram till mig. Så säger han så här: jaha, säger han, här är du ute och går på morgonen. Och då känner jag, nu får jag ge mig. Nu måste jag ju ta ett steg i tro. Så då bara jag sa till honom, ja, jag är här och går. Jag måste säga det att jag är här och går för att jag ber för Frölunda, så. Ja, sa han. Ja, det brukar jag göra ändå, sa jag. Så att, ja, men, men den här gången är tyvärr inget trevligt ämne, sa jag. För att det är så här att jag är väldigt bekymrad. Jag tror många kristna är väldigt bekymrade. För att ni la upp en post på Facebook i fredags. Och om ni inte tar bort den så kommer många kristna sluta hålla på Frölunda. Och då tänkte jag att han skulle börja liksom dra sig undan. Jag sa, okej, freak, 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 freak. Eller hur? Det är det vi tror. Men han gick fram till mig. Och han liksom riktigt tittade under min hoodie. Så tittade på mig och sa, jag sa att jag var präst i Svenska kyrkan. Jag vet inte om det hjälpte eller inte, men det verkar nästan så. Så han tittade på mig och sa, va? Vad är det vi har lagt upp på vår Facebook? Ja, så jag, ni la upp i fredags och repostade ni från en rockgrupp. Ni la upp en t-shirt där det står, dyrka Satan. Och jag, den måste ni ta bort, sa jag. För annars... Vet, jag hann inte säga färdig meningen. Jag hör hur han säger, det ska bli! Och så, boom, gick han in. Och jag tittar på min Facebook. Jag har aldrig någonsin sett Frölunda bara så före eller efter att ta bort någonting. Men jag tittar på min Facebook. Då så här hade den med mig då när jag började jobba på morgonen. Och så tog det tog typ en 30 minuter. Och sen plötsligt såg jag bara, boom, borta. Amen.